Okej, god kväll allesammans. Och välkomna också alla ni som är ute i cyberrymden, heter det så. Vi ska börja med ett ord i bön. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för alla underbara lemmar i Kristi kropp, både de som är närvarande här men också de som lyssnar, och vi vet inte alltid vilka ni är, så ni är mycket välkomna att skriva till oss eller höra av er. Därför vi är intresserade av att veta vem som lyssnar och vi kan ha någon form av utbyte och uppbyggelse. Herre, vi ber just nu att du välsignar ditt ord till våra hjärtan, Jesus. Smörj din tjänare att förkunna det. Öppna våra hjärtan att se och höra och förstå det ord som du har förberett för oss idag. I ditt namn. Amen. Vi ska börja en serie av budskap som kommer från Uppenbarelseboken. Och ni vet att det är en lång bok, 22 kapitel. Det är inte bara Nya Testamentets sista bok, men det är ju hela Bibelns sista bok. Det är en bok som många har tagit sig an och undervisat från, och tyvärr hamnat väldigt snett. Det är också en bok som många människor har undvikit därför att man tycker att den är för svår eller för konstig. Och min ambition initialt är inte att undervisa hela boken, utan egentligen bara de tre första kapitlerna initialt. Sen får vi se vad Gud gör. Men det här är en bok som man kan säga har... Jag ska ge en kort bakgrund, så där är lite grann undervisning, inte bara predikan. Men det finns, kan man säga, fyra olika sätt att se på Uppenbarelseboken. Det första sättet, som man brukar kalla för det idealistiska synsättet, det handlar egentligen om att man ser bara Uppenbarelseboken som en bok full av symboler. Och de här symbolerna, de beskriver den strid som pågår mellan mörker och ljus, mellan Gud och Satan och så vidare. Man lägger ingenting mera till det, utan det är allt. Sen finns det ett sätt att se det som man kallar för preteristiskt sätt. Och det här är ett sätt där man säger att Uppenbarelsebokens händelser, de skedde egentligen i den första generationen, det vill säga från Jesu död fram till Jerusalems förstörelse, alltså då templet förstördes. Det är en generation, ungefär 40 år. Och det finns naturligtvis en hel del problem med det synsättet, därför att traditionellt sett så säger man att Johannes skrev den här boken 95 efter Kristus. Och då måste den här boken ha varit skriven innan år 70 åtminstone. Och det skapar en del problem. Och det skapar en del andra problem också. Och det sägs att det var en jesuitpräst som hette Luis de Alcazar som kom upp med det här synsättet av en speciell anledning. Och det ska jag förklara alldeles strax. Nämligen att det tredje sättet att se boken på, det är det historiska sättet. Det vill säga att man tolkar den fortfarande symboliskt, men att bokens innehåll sträcker sig från den första församlingen ända till tidens slut. Och då talar man om att man ser här katolska kyrkans uppgång och fall. Man ser reformationen, man ser den franska revolutionen, man ser alla de här sakerna. Och man ser alltså kyrkohistorien beskriven, åtminstone från ett europeiskt perspektiv, i den här boken. Och det här var egentligen det synsätt som reformatorerna hade. Luther, Calvin och så vidare. Och de var inte rädda för att använda ett starkt ord, vad heter det, starkt språk. Och de sa att katolska kyrkan, det är den stora skökan. Det är den här babyloniska horan som man talar om. Och man säger också, eller sa också, att påven var antikrist. Så det är klart att jesuiterna inte tyckte om det synsättet. Så de kom upp med det här preteristiska, där man säger att okej, alltihop uppfylldes i den första generationen. Men alla de här tre synsätten, de har någonting gemensamt. De har ett tolkningssätt som man brukar kalla för allegoriskt. Och att tolka någonting allegoriskt, det betyder att man förandligar saker. Man säger att okej, det står så här, men bakom det så finns det en andlig mening. Och det finns givetvis många problem. Läran om att tolka Bibeln, den kallar vi för hermeneutik. Hermeneutik, det är läran om att tolka Bibeln. Hur man systematiskt tittar på hur Bibeln är skriven. Och det intressanta är att det finns många bibeltroende kristna som normalt sett använder vad vi kallar för den historiskt grammatiska tolkningsmetoden. Alltså man försöker inte att läsa in någonting i texten annat än det som står, om inte texten själv uppenbarligen säger att det här är symboliskt eller det här har en annan mening. Men när man kommer till uppenbarelseboken och när man kommer till profetiska stycken, kanske också i gamla testamentet då exempelvis, då frångår man allt det här. Och så börjar man den här allegoriska metoden. Och det fanns en kyrkofader som hette Origen. Och han var den som, kan man säga, introducerade den allegoriska tolkningsmetoden. Men den populariserades av Augustin. Det var Augustin som sa att allt det här liksom som vi läser om här, det är bara symboliskt liksom. Det är, vi lever redan nu upp i tusenårsriket, och vi lever samtidigt i den stora vedermödan, och jag vet inte hur han fick ihop det. Och han är av både katoliker och protestanter ansedd att vara en av de absolut största kyrkofäderna. Men han är pappa till allt som vi kallar för allegorisk, eller inte pappa till det, men han populariserade det, kan man säga. Men det finns ett fjärde sätt att se det. Ett fjärde sätt, och det är det som vi ser, eller hur vi ser på det, och de flesta evangelikala kyrkor, jag säger inte alla, men de flesta evangelikala kyrkor. Och det kallar man för ett futuristiskt perspektiv. Och precis som ordet säger, att det handlar om framtiden. Och det är alltså, vi tror att Johannes uppenbarelse, eller uppenbarelseboken, är en profetisk bok som talar om framtiden. Dock inte så mycket de första tre kapitlerna, men från kapitel 4 och till slutet så talar de om en tid som ännu inte har varit, någonting som ska komma. Och vad vi vill göra, det är inte att, därför att allegorisk tolkning, den öppnar upp människor för subjektivitet. Ja, vi ska leta efter en dold andlig mening bakom texten. Wow, då finns det ungefär lika många meningar som det finns teologer eller pastorer eller troende till och med. Därför att alla har ju sin syn på vad den här dolda meningen kan vara. Men när vi söker, när vi studerar Bibeln, så gör vi det alltid med, vi försöker alltid att hitta författaren, Johannes i det här fallet, hans initiala, alltså hans ursprungliga intention, vad han egentligen ville säga. Och på det sättet studerar vi historien, vi studerar liksom bakgrunden och alla de här sakerna. Men vi ser det alltså från ett futuristiskt perspektiv. Och då ska vi titta på idag första kapitlet. Och kapitel 1 här är egentligen en uppenbarelse av Jesus Kristus. Och i kapitel 2 och 3 så skriver han till 7 stycken församlingar i mindre Asien. Och mindre Asien var romarnas namn på vad som är idag Turkiet, kan man säga. Så de här 7 församlingarna, de var bokstavliga församlingar och de låg i vad som är idag västra Turkiet. Alltså söder om Istanbul, kan man säga. Och där fanns de här församlingarna. Och sedan från kapitel 4 till kapitel 22, som också är slutet på boken, så tror vi att det talar om framtiden. Någonting som ännu inte har skett. Och varför vill vi tala om det här? Jo, därför att det handlar om kyrkan. Det handlar om församlingen. Och vi här ikväll är en församling. Kanske inte stor, den kanske inte är så fin. Jag hörde alldeles nyligen här ett gammalt budskap med pastor Chebelli, och han berättade om en församling i Sudan i Afrika. Och han sa att de har sin kyrka under ett stort träd. Där möts de varje gång. Och jag tänkte det, wow. Det behövs ingen katedral eller några fina målningar eller några reliker eller ingenting sådant. Utan det går lika bra under ett träd. Jag tänkte bara spika upp en skylt, liksom, Greater Grace. Nej, men man liksom, att här är församlingen under ett träd. Eller som i Ungern, man började på den lokala trästationen, vad heter det? Inte, vad kallas det? Tågstationen. Och liksom olika församlingar föds i olika sammanhang. Så när han talar om församlingen så är det inte en byggnad. Det är inte en organisation. Det är ingenting som har gjorts av eller producerats av människohänder. Utan det är hans egen församling. Det talar om de troende människorna som möts lokalt på en plats. Och det grekiska ord som Bibeln använder för församling, det är ekklesia. Och ekklesia, det betyder att vara kallad ut ur någonting. Och ni kan själva säkert dra slutsatsen att vi, församlingen, kyrkan, har kallats ut ur denna världens system. Och det är exakt det som det betyder. Det har ingenting med någonting som människor har gjort eller producerat. Utan ekklesia, det är Guds folk som har organiserat sig och möts lokalt. Och det är intressant att kyrkan har två uppgifter. Två uppgifter ur ett nya testamentligt perspektiv. Nummer ett, att evangelisera. Nummer två, att bygga upp varandra. Det är egentligen bara de två sakerna. Så jag ser församlingen som en lunga. Ni vet, lungorna har vi som vi andas med. Man andas in, man andas ut. Och precis på samma sätt är det. Gud har placerat sin församling, sin kyrka, ekklesia, de som har kallats ut ur den här världens system. Han har placerat dem i den här världen, eller oss ska jag säga. Och vi möts tillsammans ikväll och flera gånger i veckan förhoppningsvis för att bli uppbyggda. Och när vi har blivit uppbyggda i ordet och gemenskap med varandra, då går vi ut och evangeliserar. Vilket vi gör som församling, organiserat en gång i veckan, men i praktiken gör vi det varje dag där vi är på våra arbetsplatser och liknande. Men det är det som är kyrkans uppgift. Att bli uppbyggd eller att bygga upp varandra. Och att evangelisera. Och det är de här församlingarna här som han skriver till. Men det är framförallt i kapitel 2 och 3. Nu ska vi titta på kapitel 1. Och innan... Nej, okej, vi tittar på kapitel 1 här. De första tre verserna, de talar om att tiden är kort. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. Och det här ordet här, att det snart ska ske, det är ett grekiskt ord som betyder inte nödvändigtvis att det kommer att ske omedelbart efter att ha uttalats, men att det kommer att ske, och när det sker så kommer det att ske i en direkt följd. Det vill säga att alla de saker som han har skrivit om, de kommer att ske ganska tätt in på varandra. Och sen säger han i vers 2 att det här talar om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Och det är en uppenbarelse om Jesus Kristus. Men uppenbarelsen kommer från honom. Så det är en uppenbarelse från Jesus Kristus om Jesus Kristus. Därför att vem annars kan uppenbara vem han är? Och sen i vers 3 så läste vi att salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära. Vad är det för en tid som är nära? Ändens tid. Och vi som troligtvis förmodligen lever i den sista generationen, för oss är de här sakerna väldigt, väldigt spännande, inte sant? Och han säger här att tiden är kort. Tiden är kort. Och jag älskar det här, därför att vad är det han gör? Jo, han talar till oss så som vänner. Varför skulle Gud uppenbara detta för oss? Varför? Många, jag hör det och ser det hela tiden. 21 december 2012 slutar Maya-folkets kalender. Kanske det är då det går, världen går under. Och Nostradamus har sagt si och han har sagt så. Okej då. Men Bibeln, säg inte att du tror på den. Bibeln har slagit in med en helt ofattbar sannolikhet. Helt ofattbar. Och Jesus säger detta till sina lärjungar. Han säger, jag skriver dessa ting till er för att ni ska förstå när det har hänt att jag är den jag är. Med andra ord, när de här sakerna händer som jag har förutsagt och talat till er om, när ni ser det, då kommer ni också att förstå att jag är den som jag har sagt att jag är, nämligen Guds son. Är ni med på tankegången? Och jag tycker det är otroligt att tänka på att Gud här uppenbarar för oss. Och vet ni, när vi kommer fram till kapitel 4, den första versen, så säger Gud till Johannes, kom upp här så ska jag visa dig vad som ska ske hädanefter. Och här tror vi att församlingens uppryckande ligger. Och många har debatterat, och nu ska vi inte tala om det uteslutande ikväll, men många har talat om när ska församlingens uppryckande ske. Och många säger, församlingen måste gå genom vedermödan. Varför? Jo, därför att den måste renas. Men vänta nu, vi är ju redan rena i kraft av hans ord i Johannes 15 och vers 3. Vi kan inte bli renare. Och de säger, okej, men när han kommer för sin brud så måste det vara en ren brud. Ja, men bruden är ren på grund av att han har gjort oss rena. Inte på grund av att vi på något sätt skulle producera den här renheten. Och jag tänker på det här hur han talar som till vänner. I Johannes evangeliet så läser vi i kapitel 15. Han säger, jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Och så säger han att för att en tjänare vet inte vad hans herre eller mästare gör, men det gör vännerna. Vännerna sitter man ner med och informerar. Och jag tänker på hur det står i Judabok, vers 14, hur Enoch blev varnad av Gud för den kommande domen. Men vad står det om Enoch i första Mosebok? Det står att han vandrade med Gud. Sen var han inte mera. Är det inte underbart liksom? En dag liksom, han var bara på väg till jobbet. Boom! Så var han borta. Precis som det kommer att vara och bli för oss när församlingen rycks upp. Vi kommer att vara mitt uppe i någonting. Pang, boom, vi är upptagna till honom. Och han blev upptagen. Och jag tänker på Abraham. Innan domen föll, Sodom och Gomorra, så säger Gud, kom här Abraham. Jag ska informera dig. Jag ska samtala med dig. Och det står i Jakobs brev också att Abraham var Guds vän. Han samtalade med honom och sa, jag ska döma den här platsen. Har du någonting att säga? Gud, skaparen, talar till människan, skapelsen. Och han säger, har du någonting att tillägga? Och han hade en dialog och han sa liksom att okej, finns det 50 rättfärdiga? Och ni vet, hela det här resonemanget. Men när domen föll, ja, då kom änglarna och hämtade de ut ur landet. Han blev inte dömd med dem. Och jag tänkte på hur tiden är kort. Men sen i vers 4 till och med 8 så har han en hälsning till de här 7 församlingarna. Och i vers 4 står det, från Johannes till de 7 församlingarna i Asien, nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de 7 andarna framför hans tron. Jag älskar de här 2 orden. Nåd och frid. Nåd talar om Guds karaktär. Det talar om hans attityd. Det talar om hur han handlar med oss i den här världen. Och det är också därför vi tror att församlingen inte kommer att vara kvar under vedermödan. Därför att vedermödan är en tid av straff över en Kristus fientlig och en Guds förkastande värld. Församlingen, står det i första Thessalonikerbrevet vid 2 tillfällen, är inte kommer inte att bli utsatt för hans vrede. Och frid. Vi har frid med Gud i vår ställning. Gud har redan avskilt oss. Men vi har också, vi kan också ha frid i vår erfarenhet när vi vandrar med honom. Och i vers 5 står det, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Han är den förstfödde. Fantastisk grej. Om någon är förstfödd, varför skulle han, om han var den enfödde som det står att han är i Johannes 1:14, men också i Johannes 3:16. Om han är den enfödde, då är det inte mycket mer att säga, men nu kallas han inte längre den enfödde. Nu kallas han den förstfödde, därför att han har uppstått från de döda, och vi, alla andra som har trott på honom, kommer också att uppstå med uppståndelsekroppar som är lika honom, i första Korinthierbrevet 15. Och vad innebär det? Jo, det innebär att han är den förstfödde bland många bröder, bland många syskon. Att vi kommer att bli lika honom. Och det står att han älskar oss. Wow. Han är en älskande Gud. Det är helt fantastiskt. Men att tänk detta gigantiska universum. Tänk den här mörka världen liksom. Tänk om Gud inte var för oss. Tänk om han inte älskade oss. Tänk liksom om Gud var någon annan än den han är. Men han älskar oss verkligen. Det är värt ett riktigt wow. Och sen i vers 6. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Vi är kungar och präster. Ibland får jag den här frågan av många människor. Vad är det för skillnad på en präst och en pastor? Och jag brukar bara titta på dem och säga, vill du ha det långa eller det korta svaret? Och då brukar jag säga, det korta. Ja, det är ingen skillnad. Nej, okej, bra. Liksom. Därför att, hur ska man kunna gå in på detta? Det finns inga präster i en jordisk bemärkelse som, ursäkta att jag säger det, men står och mässar liksom och liksom säger, liksom, vi är präster, alla troende präster. Första Petrus 2:5, första Petrus 2:9 talar om hur vi är ett konungsligt prästerskap. Och här står det att vi är kungar. Det är vi automatiskt, troende präster. Vi behöver inte någon medlare annat än Jesus Kristus själv, som är vår överste präst och medlaren, en medlare mellan Gud och människan. Det är det han har gjort oss till. Det är helt fantastiskt. Sen i vers 7 står det att han ska komma tillbaka. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Det talar om andra tillkommelsen, och det talar också om hur Israel som nation kommer att se att han var den Messias som de förkastade, den som de har genomborrat. Och sen i vers 8 säger han, jag är alfa och omega. Och här står det, jag är A och O, men i fotnoten här står det alfa och omega, som är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Det vill säga, han är först, han är sist, han är allt däremellan. Det finns ingenting annat liksom. Åh, den här debatten liksom, och människan tror att hon vet det mesta. Och det man inte ännu vet, det tror man att man snart ska komma på. Och ni vet hur man talar om liksom, vi har ett rymdprogram. Ni vet liksom, vi ska åka ut i rymden och upptäcka universum. För er som var i Finland och för de som har lyssnat på internet, så kommer ni ihåg den här berättelsen, men tycker den är värd att berätta igen. Men liksom, jag hörde precis om hur den här Voyager 1, och jag fick det bekräftat också av en astronom där i Helsingfors, att den har rest genom vårt solsystem nu i ungefär 30 år. Och nu har den lämnat solsystemets gravitation, så den påverkas inte längre av vår sol och alla planeterna. Nu har den liksom gått ur solsystemet, och nu är den på väg ut i rymden. Och det finns ett slags plakat på den här, som det är en bild av en man och en kvinna och lite andra grejer, som står där liksom och vinkar vänligt så här. Och ifall något intelligent liv skulle se den och upptäcka den. Och det här ser vi fram emot. Men det finns ett problem. Och det är att nästa solsystem nästa stjärna, alltså inte vår sol utan nästa stjärna, den ligger ungefär 4,3 ljusår bort. Alfa Centurion tror jag den heter. 4,3 ljusår. Vi omsätter det. Ljuset reser med 300 000 kilometer per sekund. Det är ganska snabbt. 300 000 kilometer per sekund. Det betyder att ljuset behöver 4,3 år för att komma dit. Vet ni hur länge Voyager behöver för att komma dit? 77 000 år. 77 000 år. Så att om någon får se det här plakatet, liksom, någon rymdgubbe där liksom, det finns intelligent liv där borta. 77 000 år bortåt, med, liksom, om vi nu kan ta den här rymdfarkosten och åka tillbaks och hälsa på dem. Okej, men ja, jag vet, säger någon. Men vi har andra metoder också. Vi skickar såna här, det finns en slags radiosignal, fråga mig inte varför, men jag fick det bekräftat av astronomen. Den går också med ljusets hastighet. Och den har man ställt in på någon form av planet som man kallar för M13. Och hör nu, här är väldigt befriande uppgifter. Det tar bara 25 000 år för den här signalen att nå den här planetsystemet M13. Och sen om de behöver lika lång tid på sig att få tillbaka ett budskap, så kanske om 50 000 år så kanske vi får någonting. Det var som en man sa, det är ungefär som två Morahaimen, alltså myror, som en myra som klättrar upp på ett grässtrå och liksom är uppe på toppen och säger till myrkompisarna, jag håller på att upptäcka världen. Ja visst, du håller på att upptäcka en gräsmatta någonstans, en liten, några kvadratmeter någonstans, och det är precis samma med oss liksom. Och vi vet, vi kan allt. Nej, vi förstår ingenting. Vi har inte ens förstått någonting. Och han säger, jag är alfa och omega, säger Herren. Han som är, han existerar, det är hans namn när han uppenbarar sig för Mose. Jag är. Som var, han har ingen början. Sug på den om ni vill. Och som kommer, han är den allsmäktige. Vi kan inte förstå någonting om vi inte förstår vem han är. Vi har vårt ursprung i honom. Och sen, vi sa de första tre verserna där, talade om att tiden är kort. Verserna 4-8 är en hälsning till de sju församlingarna. Och sen i vers 9 så kommer det en uppenbarelse om människosonen. Vers 9, jag Johannes, er broder, som med Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på en ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Han talar om lidandet. Många led förföljelse under den här tiden. Han blev fängslad på den här ön som heter Patmos, som också ligger precis utanför Turkiets kust. Alltså väldigt nära de här sju församlingarna som han skriver till. Därför att Johannes var nämligen pastor i Efesus. Men han var också, ska vi säga, en pastor för hela regionen, kan man säga också. Och han talar om det här lidandet, hur han lider precis som de lider, och han kan identifiera sig med dem. Och i vers 10 står det att på Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun. Och Herrens dag, kanske vi tänker det, det måste vara söndagen, det är Herrens dag, men alla dagar är Herrens dagar. Om det var en söndag eller vilken dag, det vet vi inte. Och en dag för Herren är som 1000 år. Jag vet inte. Men vers 11. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. De här församlingarna, när jag var i Istanbul och undervisade, så det var så roligt för att visserligen har de lite andra namn, de flesta. En del heter likadant, men en del har andra namn. Och de ligger alla där. Liksom. Det finns till och med, man kan ta såna här guidade turer och åka runt och se de här platserna. De var riktiga församlingar. Och den bibeltolkning som vi har säger att de var riktiga fysiska församlingar som fanns, och han adresserade dem. Men de är också en bild av, och det kommer vi in på nu senare, liksom, sju stycken tidsperioder i kyrkohistorien som karakteriseras av olika trender och så vidare. Men det är också de här karaktärsdragen som de här församlingarna hade, är också någonting som vi ser i varje tidsålder och i varje församling på ett sätt. Så det finns olika saker som vi kan hämta från det. Men i vers 12 står det: jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och vers 13: och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Sju ljusstakar av guld. Ni kommer att se i slutet av boken, vers 20, förlåt mig, av kapitlet, hur de här ljusstakarna egentligen talar om församlingarna. Varför? Jo, en ljusstake, församlingen är som en ljusstake. Man tänder ett ljus eller en ljusstake för att ge ljus i mörkret. Och på samma sätt så liknas församlingen vid en ljusstake. Att vi är satta i den här världen för att sprida ljus. Och det står att de var gjorda av guld, vilket är mycket intressant, därför att guld talar alltid om gudomlighet. Och församlingen är gudomlig därför att han har låtit anden bo i oss. Så vi är delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Så församlingen har Gud själv i sig, guld, och är ljus i den här världen. Därför att Gud själv lyser genom oss in i den här mörka, fallna, syndiga världen. Och den här beskrivningen av honom, ja, det är bara någonting som man kan, det är bara fantasin som sätter gränser där. Gud bor i ett ljus dit ingen människa kan komma. Vem är Gud? Vi kan inte förstå det. Det som jag säger, börjar vi tänka på vem Gud är och så vidare, då börjar det alltid ryka ur öronen. Liksom. Det blir kortslutning i vår hjärna. Vi kan inte förstå det. Hur stor han är. Men han har uppenbarat sig själv på olika sätt genom mänskligheten. Men nu genom sin son i denna tid, genom sitt ord. Och det här vi får lära känna. Och det vi är intresserade av, det är inte hur han ser ut, hur lång han är och liksom alla de här grejerna, liksom hur mycket väger han. Det är helt ointressant. Gud är ande. Och det som är intressant är vem han är. Vad är hans karaktär? Vad är hans natur? Hur tänker han om oss? Och vi har sett många saker redan nu. Han älskar oss. Han är nåd. Han har frid för oss. Och det står att i vers 16, i sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och hur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. I vers 20 står det förklarat, och vi kommer dit alldeles strax, vad de här stjärnorna är. Det var änglarna, budbärarna, som varje församling hade. Och vi kommer till alldeles strax, jag lämnade där ett ögonblick. Och men ett tveeggat skarpt svärd. Jag tänker på vad det står i Hebreerbrevet 4:12, att Guds ord är som ett skarpt tveeggat svärd som skiljer ande och själ, ben och märg. Det är Guds ord, allt det han säger. Och är det inte intressant, jag tänker på det så många gånger. När någon kommer till tro i en familj, så kommer svärdet. Det blir en delning. Det blir liksom precis som Bibeln har sagt. När vi har ett vittnesbörd, om det är på en arbetsplats eller skolan eller vad det än är, vi framför ett vittnesbörd, kommer svärdet. Det blir en delning. Därför att ingen kan vara neutral. Det är inga problem att prata lite om Buddha och Gandhi och massa sådana här storheter som har levt genom århundraden. Inga problem liksom. Och så säger man namnet Jesus, bara boom, det blir knäpptyst. Därför att ingen kan vara neutral. Hans ord är ett tveeggat svärd. Och vers 17. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Vers 18. Och den levande: jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Är det inte underbart att se att han föll ner så som död? Känner ni igen det här? Daniel, när han hade mött Gud, han kunde inte tala på flera dagar. Han var helt utslagen. Paulus, efter sitt möte med Gud på Damaskusvägen, samma sak. Han var blind, han var liksom utslagen. Men idag hör vi folk skriva böcker. Jag var i himmelen, jag var i helvetet. Jag såg dem och dem där. Jag träffade dem och dem där. Och bla 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 bla. Liksom. Okej. Var och en får stå inför Gud med sina uppenbarelser. Men jag tycker det är väldigt märkligt att de här Guds människorna som Gud har valt att använda för att skriva hans ord, de blev totalt utslagna när de hade den typen av möte med skaparen. Men idag verkar det inte vara någonting. Det är bara liksom som att skriva en deckarroman ungefär. Liksom bara om man har varit i himmelen eller helvetet eller någonting och upplevt. Jag vet inte. Men vi har all anledning att vara försiktiga med de här så kallade vittnesbörden som människor ger. När vi ser hur de reagerade. Men jag tycker det är så underbart att mitt i det här så säger: var inte rädd, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Jag har kontroll. Och det var precis det han sa också till Daniel varje gång han hade en uppenbarelse: var inte rädd, var inte rädd. Därför att vi blir rädda när han uppenbarar sig. Därför han är så stor, han är så underbar. Och det står att han var död, men han lever nu i evigheternas evighet. Han är uppstånden. Guds människa som var Gud men blev en människa, fortsätter att vara en människa men också Gud. Så det är en förhärligad uppstånden människa som vi möter i himmelen, Jesus Kristus. Han har en uppståndelsekropp. Och han har nycklarna till döden och helvetet. Träffade en person. Och det är möjligt att den personen lyssnar på det här. Därför att fick ett traktat. Hemsidan står på traktatet. Så det är möjligt. Inga problem. Men den här personen sa till mig så här: att varför skulle jag ta emot Jesus? Vad är det som är bra med det? Liksom. Varför kan jag inte bara göra så här istället? Eller vet, liksom, följa någon annan filosofi eller någon annan, mina egna tankar. Så, jo, därför att om jag inte tar emot honom, då går jag evigt förlorad i helvetet. Helt plötsligt blir han helt annorlunda. Och så säger han så här. Jaha. Så jag måste ta emot honom i mitt liv också. Då sa han, då går jag gladeligen till helvetet. Om det är det som det handlar om. För jag har ingen lust att ta emot någonting som jag inte vill ta emot. Och jag sa, det är ditt val. Jag uppskattar din ärlighet. Men han sa det rakt ut. Och jag tänkte på det. Han har nycklarna till döden och helvetet. Och vilken förmån att ha fått bli frälst från. Vi säger, ja, har du blivit frälst? Och folk tror att bli frälst är liksom när man blir koko på något möte. Liksom bara, liksom jag har blivit frälst och har något glädjerus liksom. Åh, det är att vara frälst. Nej, men jag blir frälst från någonting. Från att gå evigt förlorad. Det är det som, frälst betyder räddad. Räddad från förtappelsen. Vers 19. Skriv alltså ner vad du har sett. Och vad som är och vad som ska ske härefter. Han hade sett Jesus Kristus uppenbarad. Han visste vad som är. Han lever i församlingens tidsålder. De sju församlingarna finns där. Nu kommer ett budskap om vad som ska komma hädanefter. Det vill säga efter församlingens uppryckande. Sen vers 20. Detta är hemligheten. Se hur skriften förklarar skriften. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna. Som du har sett i min högra hand. Och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Vi behöver inte gå längre än så för att få förklaringen. Och jag tänkte bara... Vi kommenterade redan om ljusstakarna som var församlingen. Men de var gjorda av guld därför att Gud själv bor i församlingen. Hans egen väsen, natur finns i församlingen. Men de sju stjärnorna ska vi kommentera därför att det står att de är änglarna. Och änglar, vet ni hur vi tänker oss änglarna, de goda änglarna som vi säger och de fallna änglarna. Men ängel är egentligen både på hebreiska och grekiska ett ord för budbärare. Någon som bär fram ett budskap. Och många bibellärare, inklusive pastor Stevens, trodde eller tror att änglarna syftar på pastorerna. Alltså att varje församling hade en budbärare. Att Gud talade till en person som undervisade församlingen. Så att hans budskap här, Johannes, som var, kan vi säga, en andlig fader för hela den här regionen. Gud fick ett budskap som var till församlingsledarna för de här sju församlingarna. Och nu efter det så ser vi här hur han skriver sju stycken brev. Jesus själv dikterar detta till honom. Och det är de här sju församlingarna. Och vi kommer att spendera en predikan per församling. Vad de betyder, vad de gick igenom, vilka löften de fick, etc. etc. Men det är tills det ligger i framtiden. Men det här är vad vi kan se församlingen. Och jag tänker just att vi lever i den yttersta tiden. Församlingen. Vi är en del av församlingen. Och vi tror att vi ska tala om församlingens uppryckande mycket mer i detalj lite senare. Men vi kommer att tas bort. Men att det är så viktigt för oss i denna sena tid att förstå vad församlingen är. Liksom folk talar om kyrkan. Liksom. Kyrkan. Vad är kyrkan? Vi måste ge en definition. Liksom. Det är ecclesia. Vi är de utkallade. Ut ur den här världen. Och vi har två uppgifter. Att bygga upp oss. Eller bygga upp varandra. Och sedan evangelisera. Det är egentligen det enda som församlingen är här för. Det är liksom det som är vårt syfte. Jag vet att människorna, eller vi människor, har försökt att hitta en massa andra syften. Men det är det som Bibeln säger att vi har som syfte. Och Herre, vi ber att du välsignar dessa tankar för våra hjärtan i ditt namn. Amen.